Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hallå, hallå.
Hur mår du?
Ja, men jag mår väldigt bra. Jag är i
Marbella.
Ja.
Hur är vädret?
Ja, men fantastiskt. Alltså, det har kommit någon...
alltså, förlåt att jag bryter direkt, men jag kan bara säga så. Jag kan inte säga det här nog till dig idag. Njut! Alltså, du fattar inte. Nej, alltså det är... värsta tänkbara, mest extremt vidriga väder i Stockholm nu. Det är liksom, det är iskallt, det är regn, det är kolsvart. Alltså, det är inte nice i Stockholm nu.
Nej, men de har det så bra här. Ringo och Carl, de åker, alltså de åker mellan golfbanor och de är liksom ute och de kommer hem på kvällen bara, ah, men alltså vi ska nog dra och slå lite bolla på rangen, du vet. Det är en helt annan... Jag tänker om man vill ha en aktiv livsstil. Det är inte roligt att vara i den där kalla liksom, stämningen som är i Stockholm.
Nej, det är verkligen en utmaning att ta sig igenom oktober, november, december, januari, februari, mars. Ja, det är ju det i Sverige, absolut.
Ja, jag tycker inte att det är... Det är inte riktigt rimligt. Alltså jag tycker att man kan ta sig igenom det, men man måste ju ha någon slags man måste ju ha något slags komplement till allt det där. Annars får man ju bara sitta och tugga D-vitamin tabletter till liksom till man storknar.
Ja. Men alltså de flesta människor lever ju så. Det är inte så lätt att ha komplement, och det är väl därför Sverige är så fantastiskt på sommarhalvåret. Alltså, jag tycker ju att Sverige är ju liksom ett land som är 10 poäng på sommaren. Jo, men alla andra länder man åker till, som så här, Spanien och Thailand och allt vad man kan komma på. Alltså, jag har ju bott i Australien i 2 år. Det är så här... att hela tiden ha det där härliga, varma... Alltså man tröttnar... Det är liksom, det finns ingen charm i det. Det är ju i Sverige vi har charmen där vi liksom måste så här... Vi måste... Det är så här, en härlig utmaning varje år och klara sig igenom vinterhalvåret utan att liksom deppa ihop. Mm. Och vara kreativ och komma på... liksom olika saker man kan göra och mysa och tända ljus och brasa och kolla film och... Ja, det är som det är. Jag hade egentligen tänkt att ta det här med dig innan vi satte igång podden. Mm. Men det har ju varit lite stressigt som det alltid är, och man hinner inte allt man vill och sådär. Så jag tänkte... jag frågar dig nu istället, så får du säga vad du tycker. Antingen kör vi eller så skiter vi i det och så går vi bara på första frågan.
Ja, ja.
Nej, men jag har ju, jag tror ju nog att jag just för tillfället är den, förmodligen den mest jagade svenska invånaren.
Aha.
Ja, det är inte en journalist och inte ett medie som medie. Som inte har liksom försökt att komma i kontakt med mig. Och jag svarar ju, eller jag har ju inte svarat eller gett en kommentar eller pratat med någon, eftersom jag min långa livserfarenhet har lärt mig att det blir aldrig någonting bra utav att prata med journalister, för de, det vinklas och de är så duktiga att göra sin grej utav allt man säger, så att det blir liksom aldrig det man vill förmedla. Vinklas alltid på ett eller annat sätt, och så tycker jag att man liksom inte blir
man blir felciterad.
Man ångrar alltid. Jag tycker alltid att man ångrar sig när man talar med pressen, så att jag har ju sedan många år tillbaka valt att liksom inte göra det. Och när det handlar om liksom världsliga saker, höll jag på att säga, men lite större saker av liksom intresse, så använder jag ju mig av en advokat och som hjälper mig så att det blir rätt. Men med det sagt så undrar jag om du kanske vill typ vara lite så här journalist nu och fråga mig de här frågorna som alla undrar över. Jag vet inte, du har ju såklart inte missat, för att ingen svensk människa har ju missat att jag blev dömd förra veckan för att jag har enligt Konsumentverket gjort dold reklam i mitt Instagram, och så har jag ju fått en bot på 1,250,000 för det.
Ja, men det är en helt sjukt orimligt belopp. Det är väl det första man tänker, alltså.
Ja, det
alltså man tänker det, om man tänker utifrån perspektivet, vad skulle man köra på en människa vid ett övergångsställe som avlider, så skulle man ju inte ens få. Alltså man skulle, alltså jag bara förstår inte var det beloppet kommer ifrån.
Nej, men det är ju väldigt många som inte förstår och som tycker olika saker och som undrar liksom vad jag tycker och hur jag ställer mig i det här. Så jag tänkte kanske om du ville få en exklusiv intervju.
Ja, okej. Nej, men hur känns det?
Ja, precis. Det känns ju inte så bra, såklart. Det ska jag inte sticka under stol med. Både jag och min advokat Mark var ju väldigt övertygade om att vi inte skulle bli fällda för det här. Vi hade en väldigt bra rättegång för några veckor sedan där vi presenterade vårat liksom case. Allt som den här konsumentombudsmannen presenterade i rätten hade vi väldigt tydliga bevis för att vi för att visa att det här anklagar han mig för, här är bevis för att jag inte har gjort som han säger. Så att till och med, för det handlar ju om två stycken liksom moment i mitt Instagramflöde. Det är en reel, och den reelen ligger ju fortfarande ute till folks beskådan med och korrekt betalmärkt. Och det andra är en story. Och story, det är bara en bild. Och då så visar han i rätten så här: här har jag en bild där Katrin visar upp sin kompis paddelrack. I bakgrunden står en av hennes funktionsdrycker. Och hon har inte reklammärkt den. Och då visar jag upp en bild, alltså naturligtvis då från mitt arkiv, eftersom de flesta vet ju att en story ligger ju ute i 24 timmar. Efter 24 timmar så är den borta. Och när jag då när jag blir kontaktad av konsumentombudsmannen som säger så här: hallå, jag har gjort en screenshot på en story i ditt flöde som du inte har reklammärkt. Och det gjorde han kanske, jag fick det här till mig flera dagar efter att storyn hade försvunnit. Då hade jag ju inget annat alternativ än att gå tillbaka in i mitt arkiv, leta upp den här bilden, ta en screenshot och visa honom tillbaka. Det jag tycker är intressant, det är att jag kan bevisa att storyn var reklammärkt dagen innan. Hans bild utan den här betalmärkningen, den är dagen efter. Förstår du?
Ja, alltså, jag tycker det är så...
Jag tycker att det är det mest intressanta. Då känner jag så här, hur kan man bli tydligare än så? Alltså, jag förstår dem så här... Hans bild från ett tidigare datum är med. Och sen har jag mitt bevis, är så här, den var visst reklammärkt, och så skickar jag en bild som är från dagen efter utan. Då skulle man ju kunna hävda att när hon la ut den så var den inte betalmärkt, sen dagen efter så är den plötsligt det. Men det är ju inte fallet. Fallet är ju faktiskt att jag kan bevisa att, att bilden är reklammärkt dagen innan. Så att, ja, men det är väl där det är liksom. Så att vi var så övertygade om att alla skulle förstå att det finns inget case här, det finns ingenting att liksom anklaga mig för. Och om man nu vill anklaga mig för någonting, så hade man ju kanske då inte förväntat sig att boten för mord i Sverige är 50 000 kronor och boten för att enligt dem missa en reklammärkning skulle då vara 1 250 000.
Men det är ju helt orimligt. Det förstår jag inte ens hur man kan. Det är ju väl ändå ett ärende för Europadomstolen. Att det sitter en tomte och tycker att han ska utfärda 1 miljon som om det vore... Alltså, det är sånt, alltså 150 000 eller 100 000 är också orimligt. Man hade ju reagerat om det var alltså 10 000 kanske är väl kanske ett okej belopp i sammanhanget.
Ja, alltså jag vet inte, jag kan väl känna att så här, köra i bussfil får man en bot på 1 000 kronor. Är det så mycket allvarligare att missa en... alltså jag sa ju det till han konsumentombudsmannen också, att jag har full förståelse för att han inte kan sätta sig in i mitt liv som influencer. Han har förmodligen inte ens Instagram, men jag förklarade för honom att jag uppdaterar mina stories vissa dagar 20 gånger på en dag. Det här är ju någonting som man som influencer gör precis hela tiden. För en influencer att glömma eller missa och klicka i betalmarkeringen, det är lika naturligt som att han glömmer brigottpaketet på köksbordet.
Men det är ju som att...
Alltså det här är...
Det är som att...
Det är ingenting... Det är något man kan få en bot för i allra högsta grad. Det håller jag med om han tycker det. Men att det skulle bötfällas med miljonbelopp är ju något helt... Det är ju någon tankevurpa någonstans. Det är ju något som har...
Ja, men de måste ha tänkt... Alltså det måste vara att de har tänkt när de har... Att de har tänkt, alltså stora multinationella företag, om Apple eller McDonald's på något sätt skulle ge sig an att börja bli väldigt aktiva på... liksom sociala medier eller någonting. Alltså det är ett sånt oproportionerligt stort belopp förhållande till vad det faktiskt handlar om för ärende. Oavsett om man tycker om det är rätt eller fel eller om det har blivit ett misstag. Så det finns ju liksom ingen rim och reson i det beloppet. Jag tycker det är jättekonstigt.
Ja, det är konstigt. Men finns det en helt annan debatt vid sidan om som jag tycker är nästan ännu mer intressant. Och det är ju att det finns ju inget framtaget regelverk hur man får eller ska bete sig kring reklammärkning på Instagram.
Det handlar väl bara om att de tycker att man ska vara tillräckligt tydlig för besökaren eller den följaren.
Jo, men de tycker. Alltså, jag menar det, vad men folk det... tycker är ju något helt annat mot vad som står i lagboken. Vad ska man göra för att följa lagen? Det finns inget sånt regelverk.
Men det är ju en tolkningsfråga.
Då tycker ju då den här konsumentombudsmannen att han har någon slags rätt att bestämma vad man får och vad man inte får. Och jag menar, det de helt liksom förbiser, tycker jag personligen, det är att så här, de utgår ifrån att människan inte vill göra rätt för sig. Vad har jag för intresse? Alltså, så här, vad har jag för intresse av att tipsa mina följare om att äta mitt knäckebröd i smyg? Alltså så här, alla vet att det här är mitt knäckebröd, i synnerhet alla som följer mig.
Ja, men...
Alla vet att... Alltså så här, i det här i det ena inlägget har jag ju dessutom, jag har taggat Kliniting, jag har gett rabattkod. Alltså det är så mycket som bara är så här tydligt nog, som visar på att jag liksom, det här har varit meningen för mig, att uppmuntra mina följare att köpa mitt knäckebröd. Det är inte så att jag har lite diskret stått och påsat vid ett staket i Humlegården, skrivit om att hösten är fantastiskt, men hållit ett knäckebröd i handen, eller hållit ett par något plagg, haft något plagg på mig som jag har taggat, som jag liksom på ett smygreklamaktigt sätt har velat uppmuntra mina följare, citat, lura dem att köpa, något som liksom influencers gör dagligen och hela tiden. Det är så, alltså förstår du, det här är ju också väldigt intressant, att det är många som tycker så här, det här är någonting liksom för hela, det här kommer ju inte ändra, även om jag får den här boten, så kommer ju inte det här ändra branschens beteende. Förstår du?
Ja, men och när har man rätt att så att säga marknadsföra sin yrkesroll? Alltså det fattar inte jag heller. En artist, om Benjamin Ingrosso släpper en skiva eller så här, berättar att han gör någonting kopplat till sin yrkesroll, ska man inte få prata om sitt jobb då? Är det dold marknadsföring om man säger så här, nu har jag släppt min nya låt på Spotify, eller Camilla Läckberg släpper en bok. Jaha, här sitter du och gör smygreklam för din bok, och författare dessutom, du borde veta bättre. Eller, jag fattar inte.
Ja, det är absolut. Nej, jag,
Camilla Läckberg reklammärker väl inte så här, äntligen är min bok klar, äntligen är min nya låt klar, äntligen är mitt knäckebröd ute till försäljning. Man bara, var är smygreklamen? Alltså så här, va? Gör du knäckebröd? Skriver du böcker? Är du artist? Varför har du inte sagt något? Jag följde dig av en helt annan anledning, och nu har jag suttit och blivit lurad av din smygreklam, där du håller på och smygreklamar att du är både författare och... Alltså det är så här... Det är så dumt.
Ja. Nej, men det är dumt, och det jag tycker, den uppfattningen jag har av situationen just nu, det är att alla tycker likadant. Alla tycker att det här är fel. Förutom möjligtvis några liksom bittra missunnsamma människor som sitter hemma i stugorna och njuter så att de håller på att gå sönder över att jag har fått den här domen och den här boten. Men människor som kan liksom använda hjärnan på ett liksom vanligt sätt förstår ju att det här är ju någonting skevt som har liksom hänt. Så att jag vet inte, nog om det kanske. Jag bara kände att jag kanske någonstans i något liksom media borde uttala mig lite grann, och nu känner jag väl att jag har gjort det. Alltså det är 3 veckor ungefär tills nästa sak sker. Alltså vi ansöker ju om prövningstillstånd och för att överklaga den här domen naturligtvis, och
det får du, det är väl där vi står nu om 3 veckor.
Ja, jag uppfattar det som att om 3 veckor ska vi ha lämnat in våran överklagan. Och sen vet jag ju inte hur lång tid det tar. Det är så jäkla ovetande. Alltså det tog ju 1 år för Konsumentverket att faktiskt möta mig i rätten. Jag fick ju det här för ett år innan. Så att saker och ting tar ju väldigt mycket tid innan det faktiskt är dags att ske. Så att jag är lite o... jag vet inte riktigt hur liksom turerna kommer gå nu och hur många veckor eller månader det kommer ta tills det blir nästa rättegång, men jag
tycker också att det finns en annan aspekt i det hela, och det är ju den typ rent krasst redaktionella infallsvinkeln. För att om man säger i ett redaktionellt sammanhang så finns det ju också vissa ramverk för vad man får skriva eller inte. Men om du skulle vara, så att säga, ansvarig, om man skulle se på dig som en ansvarig utgivare och att ditt flöde är som en kundtidning som handlar om dina produkter kopplat till din verksamhet i viss mån, så Det blir också, alltså, eftersom det är ett sånt nytt sammanhang för konsumentverket, alltså just det här.
Och jag, och det här var ju någonting som jag tog upp i rättegången. För att jag, och jag sa ju det, att genom alla tider så har ju företag gjort reklam för sina produkter
i sina egna
på olika
kanaler.
Sätt. Ja, men också när du, alltså alltid när du har läst en veckotidning och det har varit en hel sida med liksom plocksida till exempel. Bäst i test mascara eller här är de krämerna som
tar bort
rynkor bäst.
Här är det godaste knäckebrödet.
Det har ju aldrig någonsin varit en märkning högst upp i vänsterkant på de sidorna att det här är reklam. För det här är ju, det vet ju alla, att det här är ju produkter som redaktionen har fått till sig. Alltså det är ju inte så att de har skannat av hela marknaden på alla mascaror som finns i hela Sverige och sen gjort de här plocksidorna, utan det här är ju företagens sätt att marknadsföra sig.
Ja, så alltså det är exakt. Och ofta handlar det ju om att tidningar och media på ett eller annat sätt har ett samarbete eller att de här är stora viktiga annonsörer. Alltså det kan ju vara så här att
ja,
alltså
det är ju,
det säger ju sig
allra
själv.
Oftast är det ju betalning i inblandat.
Ja, exakt.
Så
det kan ju vara då att en stor annonsör släpper en ny produkt och då har ju annonsören sina självfallet sina liksom annonser då på tydligt placerade i en tidning, och sen så på plocksidorna så plockar man ju ut och skriver i en redaktionell miljö för att premiera den här annonsören. Så att det är
Ja, precis. Så att det, hur man än vrider och vänder på den här domen, så är den ju onekligen väldigt liksom felaktig och orättvis. Och som sagt, om konsumentombudsmannen anser att en screenshot som han eller någon annan har tagit i mitt flöde, där den här betalmarkeringen som är så allmänt känt för gemene man, att den faller bort, att den inte syns om man går in på Instagram genom en dator, att den flyttas, ibland ligger den uppe i vänsterkant, ibland ligger den nere i högerkant. Det är ju en inte 100% till tillförlitlig funktion. KO och domaren i det här fallet anser att en inte 100% tillförlitlig funktion ska ge mig en bot på över 1 miljon kronor, då är det ju något som, det låter ju som någon slags liksom, så här, jag vet inte, det låter som en film när man berättar med någon så här mutad domare eller någon så här maffias, alltså jag vet inte, det låter ju helt sjukt när man pratar om det, för det finns ju ingen liksom rimlighet i det som har hänt.
Nej, jag tycker inte jag tycker inte heller det. Jag tycker ju å andra sidan att du ska prata med tidningar om det. Alltså jag förstår inte varför du inte
Nej,
skulle göra det.
Nej, men jag har inget intresse. Jag har inget intresse av publicitet.
Men vadå, du skulle ju kunna bli.
Alla har ju fakta, alla har ju tillgång till rättegången.
Ja.
Alltså folk har ju suttit och lyssnat på den och,
aha,
och spelat upp den.
Kommer du med rättegångspodden
och
nu?
Ingen aning om vad det är för podd, vad är det för
något? Nej, men det vore ju jättekul om det blir en sån här podcast där man kan lyssna. De gör ju ofta det, de lägger ut från så här rättegången. För det är ju också lite kul att du hamnar där bland styckmord och liksom människor som har begått bestialiska brott och fått så här 1000 kronor i böter och liksom sitta på.
Ja.
Och
sen så, ja, det vore verkligen något för dem.
Ja, nu ska vi få höra en riktig liksom en riktig gåta. Hur gick det till när Katrin fick den högsta botesbeloppet som en människa fått någonsin?
Det här, ja, någonsin i Sverige.
Ja, men det måste vara. Jag kan inte tänka mig att någon har fått en så här
en högre bot, nej. Men sen är ju också en sist här nu, en intressant sak är ju att jag hävdar ju att felet, det är liksom det riktiga felet till varför konsumentombudsmannen har lyckats ta screenshots utan att betalmarkeringen är där, är ju att Instagrams tekniska funktioner är bristfälliga. Och det här är ju något som egentligen varenda influencer jag har pratat med bekräftar ju att det är så. Att det är liksom ganska vanligt förekommande att det sker och att det har liksom skett de senaste åren. Men att få tag på Meta, företaget som äger Instagram och Facebook, det går inte.
Jaha, ni har inte fått någon som kan bekräfta att det är problem, eller?
Det går inte att få tag på någon som jobbar på Meta. Jag har försökt.
Du har ju fått kontakt om mig.
Jag har också. Ja, exakt. Och jag har allt det. Och jag har också väldigt bra kontakter. Och jag har människor som har hjälpt mig att få fram både telefonnummer och e-mails till människor som jobbar där. Men det går ändå inte att nå fram. Det tycker jag också är ett ganska så här, något som jag tycker att rätten borde reagera över, att om de hade liksom haft sitt på det torra och varit så säkra på att deras funktioner inte är bristfälliga, varför skulle man då inte kunna bara svara på ett mejl, svara på ett telefonsamtal, bara bekräfta det? Hej, hej. Vi har inga bekymmer med våra funktioner. Tack och hej. Men det gör de inte. De har ju stuckit huvudet i sanden. Och vill inte
uttala sig.
Nej. Och det tycker jag också är så här. Är det ingen i rätten som reagerar över att vi har ett företag som bara liksom, som gömmer sig just nu och som inte bara kan komma. Jag hoppas ju någonstans att nu pratar jag verkligen utifrån okunskap. Jag vet inte ens om det är möjligt eller kan gå, men jag hade ju önskat att en representant ifrån Meta hade blivit kallad att vittna i våran rättegång.
Ja, men det borde ju inte vara så svårt att kräva. Det har man ju.
Jag vet inte.
Mark Zuckerberg var ju tvungen att vittna i en stort sammanhang. Det är ju enligt, han fick väl åka till England när det hade läckt ut massa saker. Alltså, det är väl bara att du hittar rätt person och kallar någon så här teknik. Det är väl en jättebra idé.
Ja, men det är det jag anser också. Och sen vet jag, för att jag har ju pratat med folk som jobbar på Meta, liksom i telefon. Och jag har ju tydligt fått höra själv att jag har ju fått veta det rakt ut så här. Du kommer inte få någon kontakt där. Du kommer inte få något uttalande. De kommer inte att på något sätt bidra till rätt och slätt, de kommer inte vilja erkänna och ta på sig någon skuld för sin liksom produkt. De kommer att hävda att så här, vi har inga problem.
Uh-huh.
Förstår du, de vill inte, vad ska jag säga, de vill inte ta sitt ansvar.
Alla,
vill
i samband med den där uppdatering som de har gjort, när de förändrar och flyttar i menyer och gör sådana saker, så är det klart att det uppstår situationer. Alltså det är ju därför, alltså buggar. Alltså alla teknikföretag har buggar.
Ja, men de vill inte, alltså de vill inte erkänna det eller ens vara liksom delaktiga, utan de väljer att bara liksom gömma sig. Så att så jag vet inte om det kanske är så här, förhoppningsvis från min sida så blir det här ett ärende för Europadomstolen, och då hoppas jag att de tvingas att komma och ta sitt ansvar och faktiskt så här, kanske hjälpa en liksom liten kvinna i nöd som inte har liksom är så glad över att behöva betala miljoner på grund av deras bristfälliga teknik.
Ja, det vore, alltså jag,
vi får se.
Jag ser framför mig två scenarier. Ett, att du dyker upp i Europadomstolen i en rättegång med Mark Zuckerberg. Men det andra som du faktiskt kan ta, som du faktiskt kan göra redan nu, förvisso lite kallt och så, va? Men du och Daniel Paris och kanske kan få ihop några till, kan ju faktiskt gå ut och demonstrera. Alltså influencers som bara går längs gatorna och säger, och så sjunger ni, influenserna demonstrerar, influenser har fått nog, vi vill ha bättre märkning i vårt eget.
Ja,
alltså att ni kör någon sån, det tror jag. Alltså att du och Bianca och Daniel och alla.
Ja, men jag kan kolla om Bianca och Benjamin och gänget är, kan tänkas att ställa upp för
men,
mig.
Men vet du vad vi kan göra? Du säger bara, du säger att vi ska gå Djurgårdsvarvet och så kommer alla och möter upp och då står du och delar ut skyltar. Nu räcker det. Nu är det stopp på det här. Och så går ni ett varv runt Djurgården. Och så tar ni en fika och så fotar ni, vad heter det, kaffelattekoppen när det ligger ett hjärta på i något så här mysigt höstljus. Och käkar ditt kräckebröd.
Förlåt, det var inte alls meningen att vi skulle prata mer än halva podden om det här. Vi kör några frågor nu så att inte jag får skäl att jag sitter och pratar om mitt och mig själv här när det här faktiskt är en relationspodd.
Ja, men det här är ju nya rättegångspodden.
Katrin och Bingo, jag är en 24-årig tjej som driver eget inom spökskriveri och är författare.
Ja, exakt. Det här var alltså det här var inte ens en fråga. Jag tyckte bara att det var så lustigt, det här mejlet. Jag fattade ingenting.
Jag har gett ut romaner i mitt eget namn, men mitt arbete inom spökskriveri innebär att jag skriver romaner, självbiografier eller andra produkter efter en kunds önskemål och att detta sedan ges ut i kundens namn utan möjlighet att kopplas till min inblandning. Jag undrar således om ni har funderat på att ge ut en självbiografi.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Grafi eller på något annat sätt skulle vara intresserade av mitt företag. Jag har skrivit totalt 5 romaner i eget namn, men är likväl orienterad inom tekniska beskrivningar, marknadsföring, sakprosa, webbdesign med mera. Anonymiteten är autentiskt i mitt arbete och min erfarenhet av spökskriveri och långa arbete inom denna bransch kan garantera er om att resultatet endast sker i ert eget namn, om inte annat skulle önska såklart. Jag skriver efter era önskemål, vision och målgrupp med målsättning om att ni ska kunna lägga er passion på era områden, så löser jag skrivandet som är min passion. Jag har flera idéer på upplägg för struktur för självbiografier avseende er individuellt och tror verkligen att det hade nått en stor målgrupp och varit uppskattat och lukrativt. Så tveka inte att höra av er om detta skulle vara intressant. Det gäller även Julia om hon skulle vara intresserad. Och just det, om det ger mig ett plus i kanten. Så Katrin, jag har polska rötter. Ingen höjdare på polska dock, men kanske värt att nämna. Jag har även bifogat en bild på mitt företag för att ni ska få en bild av mig. Önskar er en fin dag. Ja, alltså jag har ju skrivit böcker, 3 eller 4 böcker i mitt liv, och en utav dem blev ju faktiskt en bestseller som sålde över miljonen, och det har ju du också, eller hur?
Ja, alltså jag blev bara så fascinerad över, alltså jag började tänka att det här är kopplat till AI, att det är någon som sitter, alltså att man börjar liksom jaga in den här typen av jobb och så har man, tar man hjälp av AI att göra det.
Aha.
Alltså så tänkte jag.
Intressant.
Eller jag vet inte, är det här en ny, liksom, är det här en ny business?
Nej, men vad menar du? Var du ny? Du skrev ju din bok tillsammans med Hugo Renberg.
Ja.
Ja, och det är ju precis samma sak. Hans passion är att skriva och han är väldigt duktig på det. Och du har inte riktigt kanske tid och ro att sätta dig ner och skriva. Så då du pratade, han skrev och sen gick ni ut tillsammans. Men ni hade ju lika gärna kunnat gått ut med att så här, här är din bok som du har skrivit.
Ja,
det är inget ovanligt.
Nej, det är inget ovanligt. Men för det första så har jag ju då släppt en bok precis så som hon vill göra. Har hon inte då uppmärksammat det? Eller tänker hon att jag ska göra en uppföljare med henne då?
Ja, alltså jag skulle mycket väl kunna tänka mig att skriva en bok tillsammans med henne i massor med olika ämnen. Inte bara en... Alltså jag har ju inte gjort en självbiografi. Det vet jag inte om jag själv anser att jag är så intressant.
Den här snuskiga boken som du skrev då, den var väl lite baserad på...
Ja, det är
på,
en roman.
Ja, men på...
Nej.
Självbiografisk roman.
Nej, det var
roman.
Den inte. Och, nej, det skulle jag inte säga. Den var verkligen hittepå. Och det var ju en roman som jag skrev helt själv. Jag hade ju ingen hjälp alls. Så att jag kan ju skriva. Men hon har ju helt rätt i att jag har absolut inte någon tid att sätta mig ner och skriva en bok. Men skulle absolut kunna vara intresserad av att skriva en, du vet, så här, handbok för unga tjejer. Eller så tar du dig fram i en mansdominerad värld.
Ja, så undviker du miljonböter. På Instagram.
Eller liksom... hur, jag skulle ju kunna skriva... Vet du, jag skulle ju kunna skriva en sån här bok som... du vet den där som... det var en man som skrev för jättelänge sedan om hur man... liksom hur man raggar eller hur man får...
The Game.
The Game.
Ja, men
ni jag strams, skulle ju kunna skriva en kvinnlig version av... The Game. Det finns ju liksom, det finns ju inte en kvinna på den här planeten som är liksom, som har en större expertis i hur man hovar in snubbar.
Ja. Ja. Men vad ska den heta, den boken då?
Den skulle heta The Game You Write Back.
Ja, jaha.
Eller The Game from a Women Perspective. Ja. Yo.
The girl gamer. Eller liksom
eller The Women's List. Eller det finns ju hur mycket som helst jag skulle kunna hitta på.
Ja.
Ja, vi får se.
Ja, alltså, det är väl en jätte, det är väl jättekul. Men ja, då har vi ju fått liksom ett förslag på någon som kan hjälpa till där. Det är väl jättebra.
Herregud, så mycket om de här diabetessprutorna. Vi måste ta upp ämnet igen. Det är den här Ozempic, heter den Ozempic-sprutan?
Ja.
Minns du, eller att jag återigen satt i förra veckans avsnitt och sa och liksom hävdade då att tjejer använder sig av insulinsprutor för att bli smala. Och nu har jag, alltså nu har jag fått så mycket mejl och DMs om det här. Så nu vet jag, det är inte insulin, men det är diabetesspruta. Det är alltså två olika saker.
Och det är ju någon som skriver ett lång förklaring till det här.
Ja, men det kan vi ju inte sitta och läsa det här långa, långa mejlet med den förklaringen. För så, alltså så ingående känner inte jag att våra lyssnare är intresserade.
Jag fattar inte heller varför det väcker. Alltså jag förstår att det är farligt om det blir fel och allt det där. Va? Men jag tänker att, alltså det är väl nästan lite så här, okej, okay, att vi försöker förklara någonting som vi inte är tillräckligt insatta i. Det är ju såklart inte, det är inte helt bra, men jag förstår bara inte att tro människor då att vi har ett sånt pass stort inflytande att folk börjar så här, alltså ska verkligen uppsöka läkare och försöka ta sig ut på den svarta marknaden för att ta del av en felaktig, alltså, eller vad är det folk tror ska hända?
Jag håller med. Jag håller absolut med dig, men folk blir ju uppenbarligen väldigt oroliga över att vi sitter och säger att man ska ta, eller inte ska ta, men att folk tar insulin för att bli smala när man de facto kan dö om man tar en insulinspruta. Så att jag kan ändå uppskatta
engagemanget.
Ja, för man vill ju inte sitta där och vara så här, nu hade vi en 16-årig flicka som lyssnade på podden och bara, Katrin säger att man ska ta insulinspruta för att bli smal. Oj, hon dog. Alltså det hade jag inte velat ha på mitt samvete såklart. Så att jag tycker ändå att det är så här, en gång för alla, för att avsluta det här nu, så är det alltså inte insulinsprutor utan diabetessprutor som... tyvärr vill jag verkligen säga är liksom trendigt nu för folk att ta för att bli smala. Och det här är fullkomligt förödande och förjävligt eftersom det resulterar i att diabetiker sen inte får sin medicin.
Ja, men den eran är väl över, får man väl ändå då på så nu när danska läkemedelsföretag har lanserat en spruta som fyller exakt den funktionen och kan hjälpa till att medicinsk viktminskning. Alltså nu finns det ju en riktig spruta för medicinsk viktminskning.
Alltså jag tror tyvärr att det som alltid är som så att för att få den här sprutan utskriven, den som du berättar om, den danska sprutan, så måste du väl kunna liksom påvisa att du har ett problem med övervikt. Jag tror inte att jag, 53 kilo, som då kanske vill se ut som, alltså som modet är just nu, det vill säga som ett skelett. Om jag skulle vilja, jag tror inte att någon läkare i hela världen skulle skriva ut den här sprutan till mig. Och jag tror att det är där problematiken är, att det är smala tjejer som vill bli onaturligt och sjukligt smala som vill komma precis som med, ja, precis som med ADHD-medicin. Det är ju också en trend som har hållit i sig hur länge som helst. Att tjejer märker ju direkt när man tar ett ADHD-piller utan att man har ADHD, så blir man ju tjackad och spidad och tappar matlusten och får mera liksom energi och alltså det är ju så här, jag är ju extremt känslig mot alla typer av preparat, alkohol, bedövningssprutor, allt som jag tar in i min kropp. Jag är ju jättelätt påverkad. Droger ska vi inte prata om. Jag kan inte ta någon form av drog för det slår alltid helt fel på mig. Och jag har ju såklart kan jag ju villigt erkänna liksom stoppat i mig en sån där ADHD-tablett någon gång för att testa, för att se vad som händer. Jag blir ju jag blir ju verkligen tjackad när jag tar en sån där tablett och absolut, jag glömmer bort att äta. Man gör det.
Ja.
Och jag förstår att i synnerhet unga tjejer, unga kanske liksom lata tjejer som faktiskt uppskattar sin Coca-Cola och sin donut och sin pizza och sitt jävla skit, då väljer den enkla vägen. För det är ju inte svårt att få tag på. Alltså det finns ju överallt. Det är ju bara så här, klicka hem från nätet olagligt så får du ett litet kuvert, har jag hört. Det har jag naturligtvis aldrig gjort för att jag... Som tur är så är ju jag väldigt öppen med, och alla vet ju att jag är på gymmet 5 dagar i veckan och att jag knaprar grönkål och är extremt angelägen om min hälsa. Och i min höga ålder så är ju liksom utseendet sekundärt. För det viktiga för mig vid 46 års ålder är ju att vara frisk så att jag kan leva länge och ett aktivt liv tillsammans med mina barn. Så att jag har ju i min ålder noll intresse av att stoppa i mig någonting som inte är bra för min kropp för att bara vara smal.
Ja, alltså, men jag tror väl efedrin var väl det som alla tuggade sig.
Men gud. Ja, efedrin fick ju jag också när jag var alltså så här, i 20-årsåldern. Så fick man ju det där lite till höger och vänster. Och så här, ja men testa det här pillret för att få bättre resultat med din träning. Alltså när jag tog en efedrin-tablett, jag sprang milen som en jävla gasell. Alltså du vet, jag bara kuta och kuta i den sjukaste farten. Jag kände ingen trötthet. Jag var bara så här, woohoo! Och bara sprang och sprang och sprang. Så att, det är klart att det är en effekt utav det. Det kan man ju liksom inte säga någonting annat. Men är det bra för din kropp? Är det bra att pumpa upp ditt hjärta så att det bara... Nej, det tycker jag att man borde förstå.
Nej, så är det ju inte.
Men, att det inte är något bra.
Tillägga ska väl att alltså jag som har ADHD och får ADHD-medicin, även min aptit påverkas ju av ADHD-medicinen. Så det har ju ingenting med att man huruvida man har ADHD eller inte. Aptiten, och det finns ju massa olika typer av biverkningar, och det är svårt att hitta rätt med doseringen, och det kan påverka humöret och alla möjliga saker. Så att, men jag är ju å andra sidan för att man ska ta medicin, alltså, men att man måste vara väldigt lyhörd för effekterna och försöka hitta rätt dosering. Men det som jag tycker är intressant, liksom, för att återkoppla till den här medicinska viktminskningsföretaget då, som har satt igång där, den påverkar ju det här liksom socker. Den är ju fullständigt revolutionerande mot människor. Alltså om man tänker som i USA, där folk bara konsumerar enorma mängder läsk och godis och sötsaker och helt liksom sockerförgiftade. Det här kan ju göra en enorm skillnad för hela för amerikanerna liksom totalt sett. Så det är ju...
Okej, vill du höra något riktigt jävla coolt?
Ja.
I det här ämnet, i det som du precis sa. Ja. Okej. Jag har kommit i kontakt med en ny produkt som är helt jävla sinnessjuk.
Mm.
Okej, nu ska du få höra. Det är ett tuggummi som smakar mint.
Mm.
Ett helt vanligt litet mint tuggummi. Du stoppar det i munnen. Du tuggar i ungefär 3 minuter. Minten förvandlas efter 3 minuter till en bitter smak.
Mm.
När den gör det, då spottar du ut tuggummit. 2 timmar efter att du har spottat ut tuggummit så känner du ingen sötsmak i din mun. Och det här är ju såklart något som man bara, säkert. Nej, då har jag fått prova det här tuggummit, jag och min mamma, för vi var på på ett seminarium, ett så här hälsoseminarium med massor med föreläsningar och superintressant och spännande, och hon var ju där. Det var så roligt, din mammas stora idol, du vet den här, heter hon Fernström? Nej, jag kommer aldrig ihåg vad folk heter. Du vet att din mamma alltid läser de här böckerna om socker.
Men vänta, vet du vad jag menar? Nu, ja. Jag blir osäker, ja, okej.
Okay. Ja, men i alla fall, hon var också där och föreläste, så jag tyckte det var så roligt att säga, men gud, där står ju den där kvinnan på scenen nu som din mamma alltid har liksom pratat om i alla år, så jag skickade bild till Annika och sådär. Det var faktiskt lite mysigt. I alla fall, vi fick, för jag och mamma var så här, aldrig i livet, det här kan ju inte funka. Så att vi fick prova. Och efter att vi spottade ut tuggummit så fick vi dricka Coca-Cola och vi fick strösocker i handen som vi liksom doppade tungan i. Du känner ingen sötsak, smak alls.
Åh fan, det är otroligt ju.
Ska jag investera i det här eller?
Ja, men alltså... Ja.
Det är ett helt nytt företag, det har ju liksom inte kommit ut i Sverige... alls. Det är ju, ingen har ju hört talas om det här, och det är ju liksom ett litet, då har de har hittat en, jag uppfattade det som att de har hittat en rot i Indien som de tillsätter i det här tuggummit som har den här effekten. Så att det är ju helt naturligt. Och, alltså att, och jag fick med mig några prover hem. Jag längtar ju till Rambo. Rambo kommer hem. För Rambo är ju liksom familjens lilla gottegris. Så att jag har ju tänkt, jag har ju redan berättat det här för Ringo. Att jag ska säga till Rambo så här, vill jag tuggummi? Ja, men ta tuggummi typ. Du luktar lite dåligt i munnen. Tugga lite så här. Så ska jag få honom att tugga på det här. Och sen ska jag bara gå in i hans rum och bara, här vill jag lite Oreo. Lite Trocadero kanske. Och bara se hans reaktion.
Och då kommer till det smaka
roligt.
Gott typ eller?
Nej, det smakar ingenting. Det smakar ingenting. Han kommer bara, vad är det från?
Det är ju jätte
Prime. Gubben, vill ha Prime? Jag köpte den senaste Primen här. Vill ha den? Och han bara tar en klunk och det bara smakar ingenting.
Nej, men det är ju jättespännande. Men vad som också tycker jag är spännande, det är ju att du kan använda ChatGDR, alltså den här AI-chatten, att göra recept.
Va?
Nej, men alltså, vi pratade om det på... Vi var på en middag här nere på Marbella och så pratade vi om att du kan ju faktiskt ta fram ett nytt recept i alltså baserat då på att det finns så mycket information. Alltså om du, ja, men du vet att du ska göra ett nytt knäckebröd till exempel.
Fy fan vad jag önskar att jag hade pratat med dig igår. Alltså jag stod hemma i mitt kök i timmar igår. Och bakade fram bars.
Ja.
Helt själv. Utan någon jävla liksom input från någon. Stod och experimenterade med havregryn och kokosflingor och daddelpaster. Och,
ja. Och då skriver du bara, då går du bara ut. Då går du bara ut på chatten och så skriver du så här. De här ingredienserna tänker jag. Hur gör jag liksom det ultimata receptet på en bars, och så får du ju ett förslag, och det är ju dessutom, det är ju det som är så sjukt, det är ju en dialog som du har med AI, så att du kan ju liksom så här, vad händer, alltså du pratar ju, det är ju inte så här en enväg, det är ju inte som när du googlar, utan du kan ju ha en diskussion med en AI chatt om ditt recept och hur mycket och vad borde du göra och hur länge, alltså så får du ju fram, sen får du ju liksom förfina det där lite, men då får du ju faktiskt liksom hjälp att ta fram. Det är så jävla sjukt hur man kan använda det där.
Ja, det är sjukt. Hej, starta podden på jobb. Skulle nyss köra ut traktorn på kyrkogården, är kyrkovaktmästare och hör hur ni läser upp mitt mejl om min son. När Katrin är klar och säger nu börjar jag gråta, då sprutade tårarna rätt ut i garaget och egentligen av någon form av glädje av att mitt brev faktiskt nått er och att ni blev berörda. Alla måste få veta hur det faktiskt ser ut runt om i skolvärlden i Sverige just nu. Jag är uppvuxen på 90-talet, född 84. Nej, detta fanns inte alls på våran tid. Alltså inte alls. Alltså antalet hemmasittare på 90-talet var garanterat 0 stycken. 25 år senare, 17 000. Snälla, take me back to the 90s. Fasen, det var bättre förr, är så sant. Ja.
Mm. Det är ju det. Det var några som...
Ska vi hinna med en till? För 5 år sedan träffade jag en kille som är 9 år äldre än mig. Då var jag 22 och han 31. Det började med att han var en av mina vårdnadshavare på förskolan där jag arbetade. Så vi hade en distanserad vetskap om varandra som man har som pedagog kontra vårdnadshavare. När jag sen bytte förskola möttes vi senare ute på krogen och den kvällen gjorde han allt i sin makt för att få med mig hem. Men jag var fast besluten om att det var olämpligt. Några dagar senare har han sökt upp mig på sociala medier och vi började skriva, som i sin tur ledde till att vi började träffas och inledde en relation. Vi höll dock detta hemligt i början innan vänner och hans barn blev medvetna om relationen, då jag ville vara säker på att det var rätt innan barn involverades. Vi träffades under 2 år och sen framkom fler lögner och han valde att träffa fler kvinnor bakom min rygg. Trots att vi hade en relation som då inte var en öppen relation som var överenskommet mellan oss. Mina vänner skickade bilder och filmer på när han var otrogen och så vidare. När jag konfronterade honom bad han för sitt liv att jag inte fick lämna honom och vi skulle lösa detta tillsammans, och någonstans där begick jag väl det största misstaget och förlåta och lita på honom. Det jag inte visste då var att han samtidigt inledde en relation med en annan kvinna. Kvinnan han inledde relationen med var väl medveten om mig. En dag var han spårlöst försvunnen. Han svarade inte i telefon. Han var inte hemma. Så relationen avslutades ganska abrupt. Efter en vecka hör han av sig genom att han säger att han träffat någon annan och inte vill ha med mig att göra. Där och då valde jag att bara avsluta all kontakt med honom då jag ansåg att hans beteende och svek var oacceptabelt. Men nu till problemet. Efter en månad efter att relationen avslutades börjar han höra av sig och har fortsatt göra det under 5 års tid. Han slutar inte att höra av sig. Han vill träffa mig. Han säger att han saknar oss och vårat sex. Men det var han som lämnade mig och bor fortfarande tillsammans med kvinnan han lämnade mig för. Men varför låter han mig inte gå? Varför hör han av sig? Och hur ska jag hantera detta? Jag har försökt med allt. Blockat honom, slutat svara. Bett han dra åt helvete. Talat om för honom hur han förstör mig genom att aldrig låta mig gå. Men ändå hör han av sig regelbundet och uttrycker att han vill ha mig i hans liv. Vad är det som gör att han inte bara kan låta mig gå trots att jag bett om det flertal gånger? Är det så enkelt att han fortfarande älskar mig efter 5 år och har insett att han begått ett misstag? Eller är han idioten som vill ha kakan och ändå äta den? Men hur ska jag bli av med honom? Tack för en grym podd. Ni gör mina torsdagar till det bättre. Alltså shit, vad sjukt. 5 år. Vill du börja?
Nej, men alltså, vill du börja? Jag tycker att han visar psykopat-tendenser. Alltså att han är väl inte en frisk fungerande person som beter sig så här. Alltså det är så... Alltså jag tycker man bara blir så här matt av hans beteende.
Jo, det är klart. Det tror jag nog att både hon och jag håller med om. Men det jag skulle vilja säga direkt, det är att så här, det är inte svårt att utesluta en människa ur ens liv. Hon bara, jag har försökt med allt, jag har blockat honom. Men det har du ju inte. Det är ju omöjligt att du har gjort det. Vadå? Menar hon då på att han står utanför hennes dörr
och bara, veckan,
ja. Hej, älskar dig, saknar oss, saknar det, saknar... Men alltså nej, det är ju bara blocka i telefonen hur lätt som helst. Blocka i sociala medier hur lätt som helst. Hur kan han då komma åt henne? Förklara för mig.
Jag håller med. Alltså det där är ju verkligen... Att säga att jag har verkligen sagt åt... Alltså vill man göra sig oanträffbar... Alltså en iPhone har ju den funktionen att du går ju in i telefonboken, markerar den personen som du inte vill ska kontakta dig. Och trycker blockera. Ja, då vet inte den personen när den försöker ringa dig, signalerna, alltså sms'en, den kommer ju inte fram på din telefon. Och det är ju de facto så liksom att om du har blockat någon i telefonboken, du har blockat någon på sociala medier, liksom Facebook, Instagram, Snapchat och allt det här, då blir det ju faktiskt till slut, alltså det blir ju väldigt jobbigt. Alltså det är jävligt svårt att hålla kontakt med någon i 5 år som man är liksom totalt blockad av. För då ska du skaffa ett nytt nummer eller ska du skicka från något kompisnummer och så blockar du det också. Alltså, det är ju så här, det är ett heltidsjobb att få tag i någon som inte vill bli blockad. Och det där...
Ja, men alltså, jag skulle vilja säga att det inte går. Alltså det enda sättet...
Ja, det är att söka upp den personen.
Ja, det är att stå utanför hennes dörr. Hej, hej, hej. Nu är jag här igen. Jag saknar oss. Jo, jo, men jag saknar inte oss. Du har svikit mig. Jag vill inte ha någonting med dig att göra. Gubben, det har gått 5 år nu. Släpp det. Dra härifrån.
Vi ses om en vecka.
Hur svårt hej, kan hej. Det vara?
Nu har det gått en
Hur
vecka.
Hur svårt kan det?
Jag saknar dig.
Jag... Nu är det... Hej, jag är tillbaka här hej. Nu, jag saknar oss. Jo, du sa det, du har sagt det i 5 år ja. Nu, vad fan.
Jag undrar vilken dag på veckan om han kommer så här på fredagar typ. Och jag undrar vad han säger då till den här tjejen han bor ihop med. Du, jag går en runda med hunden och så bara hoppar han in i bilen, åker 4 mil och bara, hej,
hej. Hej, jag saknar oss.
Jag saknar oss.
Nej, alltså... Nej, det där köper man ju inte riktigt. Och om det är så att du som skriver den här frågan till oss, om du har blockat honom i telefonen, blockat honom i alla sociala medier, som båda två sakerna är superenkelt att göra, så vill jag gärna höra hur han kontaktar dig. Och vill verkligen, väldigt spänd på att höra om han står utanför
han
din
skriver
port,
brev
står utanför
eller
ditt
så här
vykort. Jobb.
Hon bara så här, när hon kommer hem så bara ligger i liksom i hallen ett så här, åh nej. Ha, nu har han skrivit brev igen. Hej hej, jag saknar dig. Saknar oss.
Nej, det där köper man inte. Jag undrar om inte du du måste ge honom någonting på något sätt. Alltså, du måste ge honom något hopp någonstans, om du kanske svarar lite där eller gör någonting lite där, eller kanske faktiskt har honom som följare på ditt Instagram och ligger och liksom åmar dig på någon härlig soffa. Och jag vet inte, jag spekulerar, men nej, jag köper inte att...
Nej, men jag tror också att, jag tror att tyvärr är det så, för att man ska kunna liksom radera en person som på ett eller annat sätt, alltså det är klart att det finns en inmurad och liksom etablerad besvikelse jämte mot honom och sveket, och man kanske vill ha lite upprättelse, och det kanske stör henne att han lever och bor ihop med den här nya kvinnan som på något sätt brädade henne, och allt det här liksom, du vet, man har blivit liksom bortvald och allting, och man vet att man inte ska ta tillbaka, men det är klart att man har blivit ratad. En ratad kvinna är en livsfarlig kvinna, så att hon har väl kanske någon skuld i det här liksom utdragna beteendet. För hade hon bara så här varit tvärhård med att jag är inte för huvud taget anträffbar på 5 år, då hade ju inte han haft möjlighet att nå fram till henne liksom.
Nej.
Och 5 års tid är ju i varje fall en lag, alltså på 5 år har du ju i varje fall alla möjligheter i världen att liksom förtränga, bearbeta och gå vidare från en person, skulle jag säga. Alltså klarar man inte det på 5 år, verkligen, då får man ju verkligen söka hjälp för terapi och...
Med de orden, ha en fortsatt underbar vecka i Marbella. Ja. Puss och krama min älskade lilla gulliga
Och Rambo verkar ha det bra också.
Men alltså avslutningsvis, jag skrattar ihjäl mig. Rambo är ju i Nis med min pappa och även min syrras 2 barn. Så att det är ju Rambo, Laura och Lea. Och de håller på och kör med min pappa på ett så roligt sätt. Jag skrattar ihjäl mig. Du vet, plötsligt får jag en bild ifrån Laura på Rambo när han står i någon så här svincool Stone Island tröja. Ja, då går jag så här, det är så kul för att min pappa har ju ingen aning om vad liksom, vad är barnkläder, vad ska saker och ting kosta. Han är ju ganska liksom, som tur är, befriad från att behöva veta det faktiskt finns tröjor som kostar 300 kronor. Så du vet, när gulliga lilla Rambo med sina gulliga små hundögon står där på Lafayette och bara, babor, jag skulle verkligen vilja ha den här tröjan. Okej, så köper han en tröja för 2 lax liksom.
Ja, han var så, nöjd Rambo.
Han är så nöjd.
Ja, de verkar jättebra, men så är det skönt. Det går ingen nöd på dem, det är bra, det är bra. Men du, vi hörs snart då. Och ni som lyssnar, fortsätt mejla era frågor, era tankar, era funderingar, från insulinsprutor till liksom hur man blir blockad i sina telefonböcker och sociala mediekanaler. Så att skicka till binkats@relationspodden.com.
Hej då!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.